Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Alltid på en torsdag. Nytt Sporthuset.
Med Tommy Åström och Lasse Granqvist här.
Podcasten som är fylld av kärlek till idrotter och idrottspersonligheter.
Idag ska vår panelgäst kärleksbomba två nu aktiva fotbollsspelare som tillhör världens främsta genom tiderna.
Här är avsnitt 65.
Välkommen tillbaka, Noah Bachner.
Tackar. Läget då?
Jo, vars.
Oj, så pass.
Precis lyckats hämta mig från en av årets minst heta allsvenska matcher mellan Hammarby och Norrköping på Tele2 igår. Så ja, det tog ett tag.
Det blir ju en del mindre heta så här i slutet av säsongen, både i allsvenskan och superettan faktiskt. Det är rätt mycket som är avgjort.
Ja, det var svårt att hitta någon särskilt. Det var, som tur var, ju kom ju han, brassen i Hammarby Alex ner där sen och började lägga ut texten om varför han inte kunde vara kvar i klubben beroende på vilken tränare som skulle stanna. Men annars var det väldigt tunnsått med vinklar.
Jag kan berätta att Noah, jag och vår evige ljudingenjör Martin sitter på ordinarie numera podcastinspelningsstället i centrala Stockholm i ett konferensrum och dricker kaffe. Medan Tommy däremot befinner sig från vår sida sett på en stor tv-bildskärm på kortsidan av konferensrummet. För mig är det okej, för jag ser, jag kan lyfta blicken bara. Men Noah måste titta först på mig till höger och sen på Tommy måste du titta långt till vänster faktiskt. Men hej Tommy, var är du?
Men jag är dit alla borde åka ett par gånger om året, Tällberg. Och vi var ju där bara för någon månad sedan, eller hur Lasse?
Det stämmer. På vår gemensamma radiokollega under många, många år, Bengt Schötts bröllop i mitten på september. Han gifte sig i Rättviks kyrka och festen var på Grens hotell. Inte för att vi har betalt för att göra reklam för det, men det var mycket trevligt ställe.
Jag har bott på Dalekalia i Tällberg.
Var är du någonstans då?
Ett par gånger.
Tommy?
Jag är på Dalekalia i Tällberg.
Ja, du ser.
Vad har du gjort där, Noah?
Sovit mellan olika skidåkningsutflykter.
Okej. Visst är det bra?
Det är väldigt bra. Nu gör vi reklam för det också.
Skidåkningsutflykter?
Ja, vad man kallar det. Fjällsmästrat.
Ja, okej, du har varit där och varit ledig helt enkelt. Okej, ja.
Ja, du trodde, du såg framför att han hade bevakat alpint för Expressen.
Ja, lite grann så. Jag började tänka att, aha.
Nej, det hade varit en strejk snarare än en natt på Dalekalia.
Men det finns ju de som gör hockey i Leksand och övernattar på Dalekalia, vet jag.
Det är så pass.
Ja, det är poppis.
Ja, och vi har ju fått en speciell villa, Dalekalia villa. Det är ju min mamma som har bokat det här och det är ju lite så här höstlov och barnen är med här och det visar sig vara en badbassäng här nere i spaområdet som var fenomenal. Så att det är ju...
I källaren på villan.
Schysst villa. Precis. Men det är precis som på Gren Hotel här, att man tittar ut över en enorm utsikt mot liksom sluttningen ner mot Siljan här. Det är ju en milsvid utsikt över sjön som skapar det låter lite klyschigt, men det är ju ett faktum faktiskt, en inre harmoni.
För att ta sig till Tällberg och även Rättvik och även Leksand, så är ju ett alternativ att åka genom Borlänge. Det är ju Sveriges, det måste det vara i alla fall, jag kan inte tänka mig något annat, cirkulationsplats tätaste kommun.
Det är också ett mått. Hur ser den topplistan ut?
Ja, det är förhoppningsvis inte så många mer där, men det är rondeller, alltså det är fullständigt vansinnigt mycket rondeller. Så man kör ju och, alltså även om man åker mitt i natten alldeles ensam, så kommer man ju i rondell efter rondell efter rondell, så till sist är man är faktiskt lite yr under en resa genom Borlänge.
Säger du någonting om Lasse där, Noah, att när jag precis har pratat om den milsvida utsikten över Siljan? så kommer han in på rondeller i Borlänge.
Ja, någonting säger det. Jag vet inte vad, men det säger någonting.
Låt oss inte fördjupa oss om det.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Du som kan vinkla, Noah, att skillnad från oss andra, sätta vinklar. Du jobbar ju på Expressen. Allsvenskan, vinspelningstillfället här snart slut. Hur summerar du säsongen? Plocka fram några huvuddrag.
Jag tycker att det var väldigt intressant sättet som Malmö FF vann Allsvenskan på. Jag tycker att det säger ganska mycket om deras särställning i svensk fotboll, för att de gjorde det utan att egentligen blomstra till något fullständigt hantverk. De hade helt enkelt bäst lag, bäst förutsättningar, och det är ju liksom ett Daniel Andersson-guld för mig väldigt mycket. Det blir ju lite tradigt att alla ska hålla på hela tiden, frånta Allan Kohn, alla hans, vad ska man säga, hans bidrag till det här som guldet på något sätt. Men det är också ofrånkomligen så att Malmö FF spelmässigt liksom, och deras idéer, det var inte därför de vann. De vann för att de hade en helt omöjlig kvalitet att rå på. Och där har vi ju, det är ett otroligt förvaltande av Daniel Andersson med deras förutsättningar. Och sen så åt andra hållet, om man tar ett lag som har kommit från andra hållet som inte har haft resurserna på samma sätt, så är det Östersund egentligen. Där jag tycker det är väldigt intressant nu. Jag skrev om det i tidningen när vi spelar in det här, så går det i tidningen idag. Men om Djurgårdens nya tränarjakt och vad man borde vara ute efter som allsvensk lag för att kunna rå på Malmö FF och kanske i sinom tid AIK som är på väg att växa organiskt lite på samma sätt. Och kanske även IFK Göteborg. Så är det ju att särskilja sig med hjälp av en tränare som blir en konkurrensfördel. Och det har vi saknat lite i Sverige. Jag tycker att väldigt många tränare verkar komma in med en agenda att förvalta ett spelarmaterial snarare än att utveckla det. Och där är ju Potter otroligt, Graham Potter och Östersunds tränare, otroligt intressant. Och betalningsviljan för en tränare av hans karaktär borde vara oerhört stor. Djurgården är ju av allt att döma villiga att betala ganska stora pengar för att få hem en Ayrton Feijulaho eller en Kim Källström. Men jag förstår egentligen inte varför man inte lägger alla de pengarna på att få loss en sån tränare istället.
Det var skönt att du sa att du skrev det i tidningen. Det är skönt att tidning finns kvar liksom, som epitet. Mm. Och som, utan, man kan ju läsa det, jag läste den på nätet. Men det var skönt att höra att du liksom satsade på att den gick i tidningen. Det var skönt, det kändes lite prassel över, tycker jag.
Det är väl trots allt fortfarande en tidning.
Ja, ja, absolut. Ja, det går inte att säga till en Expressen-journalist att han inte jobbar på en tidning, det fattar jag.
Tittar vi på toppkvintetten så är det ändå ganska väntade lag. Om man tittar på inför säsongsinledningen med Malmö, Norrköping, AIK, Göteborg, Elfsborg. Men längre ner då, du är inne på Östersund men även Jönköping Södra, att båda dessa två som är, Östersund är ju för första gången någonsin i klubben att de är i Allsvenskan. Jönköping Södra har varit med förut men det var länge, länge sedan. Att båda de klubbarna som ändå är så pass oetablerade, båda håller sig kvar utan kval. Det måste ju ändå vara en stor rubrik den här säsongen.
Ja, det är klart. Och då,
bra vinkel
då? Det är en riktigt bra vinkel. Men det är ju, vi pratade faktiskt om det, jag kommer ihåg efter Östersunds premiärmatch mot Hammarby på Tele2, när de imponerade på alla väldigt mycket, så var diskussionen, då hade J Södra också gjort en bra premiär tror jag spelmässigt, och sen gick de och slog Malmö i andra eller tredje omgången där. Det är lätt att glömma J Södra och Jimmy Tillin eftersom de har kanske varit lika publikfriande i sitt spelsätt och de har också haft djupare svackor, men det är också en minimal budget jämfört med många andra lag, och det är också ett otroligt just tränarhantverket där är ju fantastiskt, så att jag tycker verkligen det är någonting att ta efter.
Det finns ju ett fotbollstips som har funnits i många år. Ett informellt fotbollstips där du brukar gå riktigt dåligt, Lasse.
Uselt. Men du tar ofta upp det beroende på att du har vunnit det där två gånger.
Ja, tre gånger till och med. Ja, men det var länge sedan. Och nu är det du som firar triumfer. Du är på väg mot all time high. Jag håller på att scrolla igenom här. Du är på 19:e plats utav totalt 297. Det är inte illa. 19 av 297.
Var
är
du?
Ja, jag är någonstans i mitten. 135.
I mitten, ja.
Ja.
I mitten, ja.
Jo, men det är det. 135, 297.
Jättebra gjort.
Ja. Men jag tittar på din rad här. Gick in och djupanalyserade ditt tips inför
säsongen. Du tror förstås att Björn Fagerlind som håller i tipset har räknat fel förutsättning.
Ja, det måste ju vara så, tänkte jag. Så det har gått in och djupanalyserat och visat sig att du har ju poäng, en hel del poäng på vart och vartannat lag. Det är ju ett snillrikt system som handlar om att när man har helt rätt på ett lag får man 10 poäng. Har man en placering,
alltså.
Mm-hmm. Ja, har man en placering fel får man 9 poäng och så är det fallande skala. Men det som du har ett lag som egentligen bara, du har en nollpoängare bara. Vet du vilket lag det är? En enda nollpoängare som om du tänker få in försäsongen.
Ja, det kan det vara Helsingborg.
Nej, där har du faktiskt några poäng. Du
där trodde har jag 10.
Ja, nej, men du trodde att du hade dem långt ner faktiskt. Jaha, okay. De hade 13 eller något sånt där. Men
ja, det måste vara J Södra då.
Nej, BK Häcken var det. Som du hade
tre av dem. Bra du sa det, för det blir en tråkig gissningstävling det här. Jag hade inte hållit på det på en stund.
Nej, men de är tre och eller du hade de tre, men de är tia. Men Helsingborg, när jag tittar igenom alla de här 297, det är ju en hel del fotbollsjournalister och så, 297 stycken, så är det bara en enda person som har tippat att Helsingborg ska komma på kval och ingen på nedflyttning.
Och det är du.
Nej, just det. Så det är ju en... Även om de har haft problem HIF...
Vem är det?
Det är...
Det måste ju lyftas fram namnmässigt i en sån här fotbollsuppskattande podd som denna.
Vet du vem det är, Noah? Patrik Sjödin?
Nej, tyvärr.
Nej, Patrik Sjödin.
Det var han som satte Helsingborg på kvalplats.
Ja. Så att det är ju också en grej här. Och Henrik Larsson och statusen på HIF här och tankegångar där då?
Ja, det är ju såklart också en rubrik som man tar med sig. Och där det är ju... På ett sätt en tragedi för Helsingborg som fotbollsklubb att de har hamnat där de har hamnat. Och det är också väldigt besynligt med Henrik Larsson på många sätt. Hans roll i allt det här och den, på tal om ja, liksom, den polariserande figur han har blivit i den klubben lite grann, där det verkar klyva så oerhört mycket opinion. Nu blir det intressant att se vad som händer beroende på hur de kommer ut.
Förklara vad du menar med den polariseringen där.
Ja, men han har ju vänt taggarna utåt en del och kanske inte gett ett intryck av att Helsingborg drar åt samma håll. Det vill säga, det känns inte som en klubb som där alla går i samma riktning riktigt, utan det finns väldigt olika uppfattningar om vad som har gått fel och vad som är att förvänta och så vidare. Samtidigt tycker jag att man ska det hade nog varit många tränare som hade haft för mycket respekt för sitt eget namn i den här situationen och inte antagit utmaningen på samma sätt som Henke har gjort. Han har ju ändå valt att stanna och slåss för Helsingborgs sak och för sin sak och för sin, liksom, sin förmåga att få styr på allt det här. Så det tycker jag hedrar honom. Men hur den där klubben mår som konsekvens av det är ju en annan fråga, och vi kommer ju inte få svaret förrän det här lugnar ner sig lite först efter säsongen.
Jag var tillsammans med Jon Persson och jobbade på Olympia i samband med matchen mellan Helsingborg och Djurgården. Ett bevis för vilken enorm mental dilemma de sitter i Helsingborg för övrigt. De började bra och sen släppte de in ett skitmål efter att målvakten bjuder bort och så vidare. Men då var det så att vi hade studio vid pitchside, det vill säga precis vid sidlinjen. Och när matchen började så var vår sittplats mellan de båda avbytarbänkarna egentligen. Den lilla kuren där fjärdedomar brukar sitta. Men där fick vi sitta, Jon och jag, tillsammans med Helsingborgs informationskille Fredrik Eriksson. Där satt vi. Och då kollade jag på Larsson under matchens gång. Det var ganska enkelt. Mm. Det var ju bara ett par meter bort. Och jag frapperades av... Alltså det var ju, vissa misstag som HIF-spelarna gjorde var ju verkligen hårresande. Alltså en normal, intelligent fotbollsspelare skulle inte spela som de gjorde. Men olika saker och faktorer gjorde att de skickade bollen jäkligt uselt mellan varven. Och han var konsekvent, Larsson. Konsekvent där. Uppmuntrade, pushade, lyfte, skrek, alltså kom igen, upp med huvudet, upp, alltså på hjälpte, så han dök upp där liksom som den mentala rösten till den här stackaren som hade skickat bollen helt käpprätt fel, va. Och det förvånade mig lite. Jag trodde faktiskt inte att han skulle göra det. Jag vet inte vad jag förväntar mig egentligen. Och jag har inte egentligen tittat efter Henrik Larssons sätt att sköta sitt lag under matchen. Men jag tycker det var bra gjort.
Kommer han ur det här med Helsingborg kvar som allsvensk lag, så kommer han kunna gå till historien som någon som trots Helsingborgs kris den här säsongen på ett sätt löste det. Och åker de ur så kommer han dras med i fallet och bli en del av problemet. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt ödesmättat och spännande det som ska hända.
Hade han fått sparken om han inte varit Henrik Larsson?
Ja, det är en väldigt relevant fråga. Det tror jag att han hade fått.
Men det är svårt. Alltså, de har ju satt honom i en roll av att vara både tränare och ansvarig för laget och sportchef. Alltså, han har väl dubbla jobb?
Ja det är, om inte
han ska
fler.
Sparka sig själv, eller? Om han har fler jobb än det.
Styrelsen kan väl också kliva fram i och för sig?
Jo, det finns ju folk över honom såklart. Jag har sökt Henrik Larsson en eller två gånger i Helsingborg eller försökt andra personer i föreningen för att få svar på frågor som inte nödvändigtvis han behöver svara på. Men allt går via honom ändå. Så att han har ju liksom tagit ett stort helhetsansvar eller ett helhetsgrepp om föreningen beroende på hur man ser det. Men någon gång skulle jag prata med dem om mental träning där, och då ville jag ringa till deras sportledning då för att höra vad de såg på anställda personer med den typen av kompetens. Men då hänvisades alla frågor till Henke som ringde upp själv och berättade vad han tyckte.
Ja, så bra.
Så han liksom... Annars, han skyr inte på något sätt.
Annars fick jag den där bilden framför mig av att du ringde till Helsingborg och så svarade Helsingborgs IF, Henrik Larsson. Ja. Jaha, ja, sitter, bra. Jag söker faktiskt dig, Henke. Ja, i vilken roll söker du mig? Jag söker dig som mental tränare. Ett ögonblick, jag kopplar. Burp, burp. Är det inget svar där? Okej, kan jag få prata med tränaren? Ja, ni fattar.
Svaret var att han inte tror på mental träning. Så det var väldigt kort.
Okej.
Det är som det är, brukar han säga nu i intervjuerna.
Högt i tak i sporthuset.
Vi debatterar utan någon gräns. The sky's the limit, möjligen. Strax rubriken hån. Men först, Tommy, ditt ämne idag.
Genvägen till allsvenskan.
Du har 60 sekunder. Varsågod, börja.
Nya allsvenska laget AFC United flyttar till Eskilstuna, ju en stad som vips får sitt första allsvenska lag på 50 år. AFCs allsvenska avancemang, en bragdartad bedrift av Ölskan Melke Michel. Men frågan är om det är rätt att Eskilstuna City på det här sättet genar förbi massor av bättre fotbollsklubbar, skaffar sig en allsvensk plats genom sammanslagning med ett annat lag. Faktum är att Eskilstunas herrfotboll inte alls elitmässig. Citys nuvarande A-lag är ett mittenlag i division 2, alltså tre divisioner under allsvenskan. Och kommer ju då näppeligen förse det nya allsvenska laget med en enda spelare. Frågan är om man kan säga att Eskilstunas genväg till allsvenskan är en form av fusk. Vad tycker andra mellanstora svenska städers klubbar som Uppsala och Västerås om detta? De som gör genuina satsningar från grunden. Vi pratar inom dopningen om gråzonsfusk. Hur ska man se på det här? Och är detta framtidens genväg till allsvenskan för fler städer som har haft svårt att bygga upp en fungerande elitverksamhet?
Här känner man nästan att Vada och Meldonium kan komma och dyka upp igen, men det är ju långt ute i kanten i sånt fall.
Gråzon.
Grå zon.
Väldigt omdebatterat ämne, inte minst bland Eskilstuna Citys egna supportrar och medlemmar. Men de röstar ju igenom att det blir en sammanslag med AFC United. Därför ska AFC United spela på Tunavallen kommande säsong i allsvenskan under namnet AFC Eskilstuna. Du känner igen debatten, Noah, vad säger du?
Och den påminner ju, det här skeendet påminner ju om saker som har hänt länge i amerikansk idrott, det vill säga att lag flyttar städer, och som även har hänt i engelsk fotboll. Där det stora problematiken egentligen ligger i att man river upp rötter i klubbar och helt enkelt vanärar historia och lokalförankring och saker och ting. Och liksom, vad finns identiteten, den lokala identiteten i Eskilstuna AFC nu och så vidare. Men samtidigt så är det ju också en styrka i fotbollen med traditioner, men det är också en ganska vad ska man kalla handikappande rädsla, tycker jag också, att det här med nya former och grepp och saker och ting. Och en sak som jag inte gillar, det är idén om att städer eller lag har rätt till saker och ting. Det är ju så att det här fotbollslaget som ska spela i allsvenskan nu, de har ju varit bättre än alla klubbar i Sverige utom 15 andra, de ska spela i allsvenskan. De har inte haft någon lokal tillhörighet, de har varit som en lite på en egen liten ö. Och då kan man tycka att Alexander Ryssholm, som har byggt AFC, på ett sätt förstör liksom i Sverige genom att separera det här laget från någon sorts lokal förankring. Men man kan också tycka att han har skapat någonting nytt och hittat ett sätt att kringgå många av de saker som brukar bli en konsekvens av våra 51%-regeln. Det vill säga, han har alltså en fotbollsklubb som lever sitt eget liv här utan att vara beroende av medlemmar på det sättet som vi är vana vid. Och då tycker jag att han har liksom, det är en innovation på den svenska fotbollsrörelsen, och får spela och företräda vilken stad den vill. Så att jag har faktiskt inga problem med det.
Ja, men den spontana reaktionen är ju att man, vad är det här för någonting, så här får det inte gå till, och det ska liksom vara den långa vägen, och de har inte funnits sedan 1900-talets början, och då ska vi vara kritiska, eller 1800-talets slut då det kan vara. I grund och botten är det så att det finns ett regelverk, och där har han då kryssat sig fram och fått starta den här säsongen i Superettan, eller om det var förra säsongen i underliggande division ytterligare, och sen kvalificerat sig. Så där vid lag är ju diskussionen egentligen avslutad. Sen kan man ha vissa moraliska betänkligheter, möjligen.
Jag, men egentligen inte mot AFC och deras, utan jag tänker mer, alltså, vad kommer Eskilstuna Citys, det är ju en anrik förening som i och för sig har haft otroliga problem, precis som IFK Eskilstuna har varit en hopplös fotbollsstad där i många, många år. Ja. Vad kommer deras medlemmar känna avseende stolthet och så om den här delen i deras fotbollshistoria? Är det en överdrift? Kommer de bara känna att ja, om det går bra med det här nya, så är det är ju helt underbart, äntligen hamnar vi i allsvenskan oavsett hur det gick till? Eller?
De har ju haft årsmöte och avgjort frågan i någon mening.
Nej, de är ju fortfarande en produkt. Det hade inte kunnat hända utanför ramarna av svensk föreningsdemokrati. Så att det är ju fortfarande någonting som har hänt innanför de ramarna. Men sen såklart att det är ju vad svenska fotbollsklubbar är i sitt DNA. Det är klart att det finns motstridigheter där. Det är ju inte så att det här laget har vuxit fram organiskt ur en satsning på lokalfotbollen i Eskilstuna. Och så kommer det aldrig bli. Det kommer alltid finnas någon sorts lite artificiell beteckning här. Jag tror samtidigt att man kanske ska omfamna det nymodiga i det och se det som en utveckling inom svensk fotboll, att den här typen av saker kan hända, än att sörja det som var.
Var med och tyck till ni också på sporthuset att houseofsports.se, det är alltså mailadressen, eller att sporthuset. Vad tycker ni om den här historien med AFC till Eskilstuna? Det var 74 stycken medlemmar, röstningsberättigade medlemmar på årsmötet i Eskilstuna City som gjorde att AFC United numera blir AFC Eskilstuna från och med kommande säsong.
Får jag ta 2 minuter ungefär i uppmärksamhet utav er och köra ut en grej här?
Ja, absolut.
Ja, då är det från SHL-mötet mellan Frölunda och Skellefteå, presskonferensen efteråt. Vi ska höra Frölundas tränare Roger Rönnberg, Skellefteås tränare Bert Robertsson. Det lät så här.
Vi visste att vi skulle möta energi idag. Vi visste att vi skulle möta ett uppumpat revanschsuget Skellefteå. Men att ni skulle vara så här arga, det trodde jag inte. Och det är jag glad för. Så att jag tackar ju för att bland annat Jimmy Eriksson tappar huvudet här i slutet. Det är bra.
Bert, du räckte upp handen.
Ja, att jag ens ska behöva replikera på Rogers fortsatta påhopp och respektlösa uttalanden om motståndare och motståndarspelare. Roger Rönnberg har väldigt lite erfarenhet av vad det handlar om att spela hockey på väldigt, väldigt hög nivå. Därför så kan han kanske sitta och håna spelare som han gör mot Jimmy Eriksson. Jimmy Eriksson blöder för Skellefteå AIK. Det tycker jag att Roger borde respektera mer än att håna Jimmy Eriksson offentligt i media. Men återigen, det kanske är Rogers bristande erfarenhet av att vara ute i hockeyrinken och blöda på det här sättet som de gör på elitnivå. Och det som Roger gör nu gentemot Jimmy, det är ingen heder överhuvudtaget.
Sa det mest bara för att se om jag kunde reta igång dig, Bert, och det gick ju.
Ja, men du är bra på att reta, så jag vet inte om det är för att du ska vinna poänger och få sitta och le och liksom peka mot någon annan som ska tappa humöret. Liksom. Du är ju iskall. Du är iskall. Och det är kanske de känslorna som du sitter och säger liksom att det är kul att det händer. Alltså jag vet inte om du har visat dem någonsin i en hockey. Så det är intressant, jätteintressant att peka finger på Jimmy Eriksson som har blödit för Sverige. På det här viset. Det är ingen heder.
En första tanke när jag hör det här är att det här är ju lite kul. Va? Nästa gång de möts så kommer jag och kolla. Den saken är klar. Inte minst på presskonferensen. Det är starka tränarprofiler som Roger Rönnberg, Frölunda och Bert Robertsson i Skellefteå. Och de sopar väl i någon mening verbalt på varandra här efter SHL-mötet här förleden. Jag vill vara tydlig med att jag accepterar dåliga förlorare som blir förbannade vid motgång och tjurar ett tag. Det gör mig ingenting. Och jag gillar bra vinnare som respekterar motståndet och hyllar det egna. Och visst, tveklöst, Bert överreagerade. Han blev för känslosam och var till och med kanske en mindre bra representant för sin klubb. Men behövde verkligen Roger passa på att, som det kan uppfattas, håna Bert när han reagerade emotionellt på kritiken mot hans kapten? I tider där kommunikationen mellan människor domineras av sociala medier har viljan att håna andra tagit över nästan helt. Att respektera en meningsmotståndare är nästan uteslutet. Titta och lyssna på retoriken i den amerikanska presidentdebatten en stund om du nu funderar på vad jag menar. Så jag är inte helt övertygad om vem jag tycker gjorde rätt eller fel av Roger och Bert. Hylla det egna, kritisera gärna motståndet, men undvik hån.
Det är väldigt tänkvärt hur du säger det, Lasse. För jag var ju programledare för den här sändningen och den första reaktionen blir ju att man tycker att Bert är lite känslopajas. Och det har ju varit så 3 gånger nu. Först presskonferens med Anders Forsberg för ett antal år sedan. Och sen den förra presskonferensen med Roger Rönnberg, de hade en dust och det var väl för snart 2 år sedan. När de för övrigt också började kivas om vem som skulle ha mikrofonen. För de hade bara en mikrofon. Så den här gången så hade de i alla fall 2 mikrofoner. Ge mig mikrofonen, ge mig mikrofonen, ge min mikrofon. Bert är ju så oerhört känslomässig. Men sen efter att, nu när du sa det här så får man ju en liten tankeställare. Och det är lätt att hamna i att man börjar mobba en sån som Bert Robertsson bara för att han är så känslomässig. Och tycka, det där är too much och det ska vara mer balanserat och han borde göra så här och säga till Roger att nu försöker du bara lura mig. Men det är ju Berts personlighet att han går igång på den här typen av grejer. Och det är en uppenbar setup från Rönnberg. Man ser ju alltså från den här första passningen, när man ser bilden också som ni inte gjorde nu, så ser man hur han sitter och njuter. Att han lyckades få igång Robertsson. Så det är en uppenbar agenda som han har att det här ska hända. Så det han säger sen, det stämmer verkligen med hur det var. Det var hela målsättningen. Reta upp Bert, inget annat.
Men hela skenet blir ju lite ska man kalla det infantilt till och med, för att det är ju såna här saker som hände när man gick på låg- och mellanstadiet, när man visste att det fanns en person i klassen som var mest lättretad. Mm, och då var precis. Det väldigt lätt att gå igång på det mellan klockan 16 och 17 på eftermiddagen när man var lite trött också, och så började man liksom stå där och peka finger och visste precis vilka knappar man skulle trycka på. Och själva njutningen i det är ju barnslig, och även liksom oförmågan att andas en gång till och inte ta åt sig är också barnslig. Så det finns ju någonting lite liksom korkat i det nästan.
Bara lyssna lite, bara för att få, det är precis samma tema förra gången där i december 2014. Det är precis samma upplägg egentligen.
Jag tycker det är dålig respekt av dig, Bert, att som assisterande coach i en match på bortaplan, det är en härlig inramning, att inte kunna bete sig sportsligt. Jag tycker det är osportsligt att bete sig så mot det lag som förlorar. Ett lag som har gett allt, som står där är besvikna. Att gå förbi det laget och börja med gester och kalla våra spelare saker, det tycker jag det är för dåligt. Du hade chansen att be om ursäkt här. Det är synd att du inte tar den.
Får jag kommentera på den?
Roger, snälla någon. Om att ha respekt för en tränare, att du ska göra det i det här offentliga rummet, att såga mig på det där viset. Och sen finns det ju uppenbara situationer som du förstår att jag kanske är förbaskat besviken på hur ni uppträder ute på banan. Jag sitter här på den här presskonferensen och har respekt för dig. Och i det offentliga rummet så sitter jag inte och hånar dig. Jag gör inte det. Jag har sett dig förut göra så här på presskonferensen och det är inte okej. Jag tycker inte det. Och att du ska göra det på det här viset, då får vi sportsligt och osportsligt respekt. Jag vet inte vart det hamnar i din värld då, i så fall.
Ja, men det är det jag säger. Du hånar mina spelare. Jag tycker inte att det är okej, Bert. Du hade kunnat be om ursäkt, då hade vi dragit streck över det.
Men vad ska jag be om ursäkt för? Har vi skapat en värld där man inte får kommentera när någon beter sig illa? Får man inte då kommentera det? Och då ska jag bli det svarta fåret när då en av era spelare har betett sig illa på isen.
Gör man fel, allvarligt.
Men vad är felet då? Kan du på något vis kommentera när någon beter sig illa? Ja, jag vet att du också har stått ute på isen och skrikit.
Kan jag få låna micken?
Jag vet att du har gjort det. Men du kan göra det. Men ingen annan får göra det. Är det så det ska vara? Är det respekt?
Du kan översätta det till en konversation mellan två 10-åringar som bråkar om fruktkrämen på fritids.
Mm. Och vem som hånar vem först. Ja, och vem som respekterar den andra för lite. Eller för mycket. Jag gillar... Alltså jag har verkligen inga problem med att man när man förlorar blir förbannad. Jag har inte det. Jag förstår det. För att det är ett enormt tryck på rätt många, rätt mycket och rätt ofta. Men jag har svårt att uppskatta dem som, oavsett vem nu, jag är inte ute efter Rönnberg eller Robertson eller vad de än heter, men när du vinner så ska du visa att du respekterar motståndet. Det tycker jag är viktigt.
Men det jag menar, det finns en mognadsgrad i det. Alltså det vill säga att man har inte, det finns ju ett hävdelsebehov i nästan att inte göra det. Som blir lite, det är det jag menar, att det framstår som lite korkat. Liksom, att man måste utvinna så mycket njutning ur det där i den situationen. Det är korkat.
Men inte, jag menar som journalist då, jag vet Thomas Roos på Aftonbladet, han skrev ju liksom att han har varit, och det har ju du också varit Noah och vi också, 600 presskonferenser, det har inte hänt någonting. Det är som att se en nymålad vägg torka. Mm. Och då är det liksom härligt med mer känslor i SHL. Tack för det, skrev ju han.
Många gånger i Allsvenskan så upplever jag ju att det blir liksom för mycket broilersvar, liksom, att man pratar ut efter en sorts mediamanual lite grann. Och att när sådana här saker händer så är det ju, det är ju klart att det finns något roligt i det också. Sen kan det ju alltså känslosvall, hellre nästan att man är lack på journalister, för att vi är ju där för att provocera fram det lite grann. Men det här, ja, jag vet inte. Ja, nu lyckades jag få Nanne Bergstrand att säga att han eventuellt skulle bli överkörd av en bil igår. Så att jag har just min senaste erfarenhet av en presskonferens.
Vad var det?
När jag frågade om han trodde att det var hans sista hemmamatch i Allsvenskan som Hammarby-tränare. Och då sa han att ingen jävel vet vad som händer. Jag kanske blir påkörd när jag går ut i gatan imorgon.
Vad reagerar församlingen då?
Vad som helst kan hända, när som helst kan komma en meteorit också. Eller något sådär.
Ja, var det, ungefär, det kunde vara lika varit förut.
Sen är det ju inte så att alltså de här media som arbetar med de här matcherna och de här personerna gör ju det varje vecka, varje dag, alltid. Och det är klart att det är möjligt att man börjar till sist få svårt att hitta vinklar på vad man ska skriva om då, så man blir av det skälet överlycklig när det brister för ett par av pjäserna som ska framträda. Och det kanske inte riktigt heller är grejen. Det gör väl inget om journalisterna får jobba för sina rubriker.
Vad säger ni?
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Vi finns på Twitter, @sporthuset. Ni kan kontakta Tommy eller Noah direkt där också om ni vill. Eller mail som heter sporthuset@houseofsports.se. Houseofsports.se.
Du, ibland känns det, Lasse, som att du tänker att klimatet på Twitter hela tiden är hemskt. Det är ju det ibland, men tittar man till exempel på vårt konto här på Sporthuset så är det väldigt kreativt klimat och många som hör av sig och inte alls någon aggressivitet. Så att våra 1500 följare vad vi har på Sporthuset, de är härliga.
Det är skönt att vi markerar ett undantag i Twitter till.
Hur är det med dina följare, Noah?
De har jag väldigt mycket roligt utav, ska jag säga. Mm. Och med, såklart. Jag gillar Twitter väldigt mycket. Det blir lite vad man gör det till också. Jag tror människor som många gånger upplever att det är extremt jobbigt tar kanske på lite stort för stort allvar.
Och jag är ju inte ens medlem där, så att jag har ju liksom inte skäl att egentligen tycka särdeles mycket faktiskt.
Så när vi... Nej, men det kanske finns en anledning till att du inte är medlem, det är så jag tänkte.
När AFC flyttar till oss på Twitter får du inte vara med och rösta.
Nej.
Hur känns det?
Så bra.
Så är det. Men vår kommentator på C-more, Patrik Westberg, det är uppenbart att han hör varje episod av Sporthuset, han som oftast är bänkad i Skandinavien med Göteborg, skicklig tv-kommentator. Och han hälsade dig, Lasse, här. Jag får ju skicka hälsningar den här vägen då. Han skrattade högt åt ditt Still on the bus, högklassigt. Det var ju så, Noah, att vi var och hackade lite på hockeyspelare, idrottsmän överhuvudtaget och kvinnor, som säger att vi var kvar på bussen när de gör en dålig insats. Och Lasse menar ju på att i underhållningsvärlden i övrigt, musikaler och så vidare, där är minsann inga som är kvar på bussen, utan de måste upp på högsta nivå varje kväll.
Ja. Men inte i sportvärlden. Där kan man stå kvar på perrongen.
Ja, i någon mening är det ju så. Mm. I alla fall ursäkterna låter ju så när det inte har funkat. Man behöver inte förklara sig särskilt mycket mer än så heller.
Nej,
det
varit
inte mentalt riktigt där, kan man säga.
Det har varit intressant att se en musikal där någon gör motsvarigheten till en förlös bakåtpassning.
Ja, det är ju att sjunga fel det.
Ja, ramla på scenen. Eller
det kan ju bli en succé i och för sig. Det kan skrivas in som en ny del av manusen som det rullar vidare med kväll efter kväll efter kväll.
Jag tyckte Thomas Johansson, en av våra andra panelmedlemmar, också sa det bra, att kanske också att man rent uttrycksmässigt inte kommer på någonting bättre i stunden och hitta en förklaring, att det därför blir den typen av klyschor.
Nej, men det hade man ju önskat sig, att fler jobbade för att ta fram en del nya uttryck att använda sig av.
Patrik Westberg förresten jobbade på matchen mellan Falkenberg och Helsingborg, och då gjorde de i ordning, när alla matcherna var slut så skulle de lämna till huvudsändningen, om jag uttrycker mig så, den stora studion där, sin matchsummering, och det gjorde Westberg. Men på slutet la han till en sak, han klippte ut, eller var inte han, men jag tror säkert att han var initiativtagare, klippte ut en leende Jordan Larsson som hade varit och hyllats av sina supportrar, och så får en lagkompis eller en ledare, det såg jag inte, som kommer fram och säger någonting eller liksom klappar om Jordan som gjorde två mål i den här matchen. Och han ler. Och Patrik Westberg säger det. Vad skönt det är i det utsatta läget Helsingborgs IF har att få se det här. Värmen som det här visar ger ju Helsingborgs supporterna så mycket hopp. Det var himla bra gjort, tycker jag, av Westberg. Mm. Och plocka fram det och visa en leende Jordan Larsson. Och ett leende går ju så enormt mycket mer igenom rutan och signalerar så väldigt mycket bra saker.
Verkligen, och jag tror för en klubb som Helsingborg som har genomlidit den säsongen de har gjort, och se att det finns någon sorts gemenskap där liksom, som karaktäriseras av annat än ilska.
Exakt.
Och att de bilderna kablas ut då, det räcker med att någon ser en printscreen på nätet från det där, så förstår man att det ger hopp på något sätt ändå. Det tycker jag verkligen också.
Men Andreas Hilmersson hör av sig, tycker jag, vet inte om det här är ett etablerat faktum för alla som följer Allsvenskan nu, men han tycker att domaren borde få beröm för sin hantering av planstormning genom att finta med tilläggstiden i Malmös guldmatch. Vi hörde ju kommentatorerna till exempel säga, oh, de bråser redan där efter 3,5 för att sätta upp 5 minuters stopptid, att det var en ren taktik helt enkelt för att finta supportrarna.
Ja, jag satt ju där i Falkenberg och så var man lite så här att vad jobbigt nu om det här blir avbrutet, för att då är det ju inte klart.
Det var veckomatchen, ska vi säga, mellan Falkenberg och Malmö FF.
Ja, precis. Ja. Precis. Och det var ju klart. Allt var ju klart. Och när det var den här omringningen då av arenan, så var det liksom, ska det bli någon sorts paragraffåneri nu här, att de inte kan spela klart därför att de tar sig in på planen och vi inte kan göra alla de här guldvinklarna som jag är på väg att göra nu och vad det nu blir. Men det var väldigt, väldigt bra hanterat. Och det ska sägas också, domaren var rolig där nästan, för att han... Var det Strömbergsson? Jag vet inte.
Jag tror det var Martin Strömbergsson.
Ja, det var det.
Jag tror det.
Så han höll sig långt nere i vänstra hörnet, alltså från Malmös sida sett, för att det var närmast till spelargången som han kunde springa in i när planstormningen började. Så han liksom väntade tills han befann sig i en sån position,
så
han
hade
kort av planen när det väl var dags. Så jag trodde han tog tillfället i akter.
Så det var bra för honom och den assisterande domaren som gick på den sidan.
Ja,
den andra var dock lämnad till sitt öde.
Han har inte återsetts sedan dess.
Men jag tycker också att domarna gjorde, dels att de la på och blåste av som de gjorde, men det var också bra att han stoppade matchen och sa till matchdelegater och speaker och allt vad det nu var, så att de sa till Malmöpubliken att ni får backa. Ni kan inte stå på linjen. Alltså det är en arbetsplats för de assisterande domarna. Ni måste backa. Annars blir det inte något spel. Och de backade ju.
Ja.
De backade ju. Och jag menar, ska det vara så jäkla svårt att hålla sig vid sidan av planen tills dess matchen är slut? Vi måste ju få spela färdigt fotbollsmatchen.
Jag tycker det var fint att de gjorde det. Det kändes också svenskt. Jag är inte säker på att det hade hänt i argentinska andra divisionen att de hade backat. Utan i Sverige är det precis som att vi ställer oss i kö när det blir en folksamling.
Så backade folk. Det tycker jag är fint. Det tycker jag är fint. Annars kunde de ju också säga så här, annars dömer vi Falkenberg som vinnare med 3-0.
Då
är det 5 meter som gäller, så då backar vi.
Mm. Får jag besöka nu, ska se. Vem där? Hej Filippa. Hej. Ska vi starta kärleksbombningen från dig, Noah, med Ronaldo Messi? Jag måste nämligen ta tag i Filippa Åström här. Ja. Ser du någon som du känner igen där?
Lasse.
Hej Filippa, hej.
Ska vi kärleksbomba? Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Vår viktiga låda, det fuskas ju med den nästan till varje vecka. Ja, faktiskt båda gångerna du har varit med nu. Alltså,
har du fuskat?
Ja, första gången så drog ju Tommy David Beckham och då sa vi unisont att det här måste ju Noah få. Och nu drog Tommy, som skulle då ta hand om den här kärleksbombningen också, Ronaldo versus Messi.
Och då fick jag inte.
Och då sa vi att det måste ju nog vara. Så det är ju en hyllning i sig. Det är ju kärlek i sig egentligen.
Det får man säga.
Ja. Så nu är det alltså så att vi drog Cristiano Ronaldo versus
Messi.
Lionel Messi tror jag det var. Mm. Vilket ju innebär att de ska ställas mot varandra. Frågan är hur uppgiften löses. Varsågod.
Ja, men direkt när ni informerade mig om det här så märkte man ju att det här är en diskussion som väcker väldigt mycket irritation och misstankar hos folk. Att om man lutar åt det ena eller andra hållet så är man del av en färgad och onyanserad kult helt enkelt. Man väljer läger, det är två stammar som slås mot varandra och de är väldigt nära korrelerade till sympatier för Real Madrid och för Barcelona. Kanske även för Manchester United om man har någon sorts association till Ronaldo därifrån. Så det är liksom dels irritation hos den ena eller andra parten i det hela. Dels irritation hos de som är väldigt trötta på diskussionen i det här laget eftersom den har pågått i 10 år nu. Och dels hos de som vänder sig emot själva jämförelsen, som tycker att det här är två spelare som man helt enkelt inte behöver jämföra. Man kan bara nöja sig med att de är lika bra. Och jag kan nog förstå alla sidor av myntet här. Alltså jag kan förstå alla delar. Men jag är inte trött på den och jag tycker snarare att den blir mer och mer intressant ju mer perspektiv man får på Cristiano Ronaldo och Leo Messi. Och jag tycker faktiskt att diskussionen är viktig. Därför att vi har liksom två spelare som är en så pass unik situation här, att de har dominerat och varit så många ljusår före sin tid, och det har inte hänt många gånger och det kommer förmodligen inte hända många gånger till heller. Och en del verkar ju tro att valet av ena sidan här implicit innebär att man tycker att den andra spelaren är överskattad, och det kan man ju börja med att spela bort omedelbart genom att bara konstatera att de här har ju dominerat fotbollen på ett sätt statistiskt och liksom effektivt sätt och med titlar och på alla möjliga sätt. De har ju varit två flaggskepp för kommersialiseringen av fotbollen också. De har tagit mycket saker på sina axlar som spelare tidigare inte har gjort och vuxit in i en ny tid. De kommer båda två från början på 2000-talet in i där vi är nu, där mycket har hänt med fotbollen och ändå manövrerat alltihopa. Och de gör det i en tid där fler spelar fotboll än någonsin, så att motståndet är svårare. Det är svårare att lyckas nu än vad det någonsin har varit förut, och ändå är de så pass överlägsna. Och de har tagit sig till världens två bästa klubbar. Och det här med perspektiv blir ju ganska intressant, för att nu kan vi ju nästan konstatera att ingen av dem är riktigt på samma nivå som de var för ett par år sedan. De är fortfarande oerhört stora spelare, de är fortfarande världens två bästa spelare i mina ögon, men de är inte riktigt de här maskinerna som var så ostoppbara. De gick ju genom motståndarlag som spöken för ett par år sedan, och då handlade de om vem av dem som skulle vara först med att göra 100 mål på en säsong. Nu nådde väl Messi upp till 80 någonting, tror jag, 90 kanske till och med. I mina ögon så var ju, när det begav sig där och då, kanske Messi den som var snäppet bättre. Den som var lite svårare att ringa in än Ronaldo. Det fanns matcher där man tyckte att Cristiano Ronaldo stötte på bekymmer som han helt enkelt inte hittade lösningar på, medan Messi gick inte att tygla på något sätt, och han spelade även i planetens bästa lag, kanske genom ett av de bästa lagen som någonsin har funnits också. Och det var samtidigt ett lag som var skräddarsytt för att maximera Messi när han flyttades in centralt av Guardiola. Och där har ju Ronaldos karriär varit av annan karaktär. Han har ju kämpat sig in i nya sammanhang hela tiden. Han har slagit sig in från Sporting Lissabon i Manchester United, skolats om från ytter till någon sorts diffus forwardsroll, tagit sig därifrån till Real Madrid och även då till slut gjort andra saker i landslaget. Och därför har han liksom hela tiden tvingats bemästra nya sammanhang, men ändå låtit sin talang och unika mentala styrka rasera liksom alla hinder hela vägen. Och jag kan tycka att det i sig ger honom en annan dimension än vad Messi har. Vi har ju aldrig sett Messi leverera utanför sin comfort zone, och det där är ju faktiskt en ganska relevant aspekt av det hela. Det blir mer intressant, för att nu lider ju deras karriärer mot ett senare kapitel. Och Ronaldos drivkrafter, de är ju helt outgrundliga i allt det här. Det är väldigt svårt att förstå sig på allt komplexa med honom. Det kan vara charmigt ibland, och ibland tycker man bara att han är oskön för att han är den han är. Alla gester som liksom har vänt halva världen emot honom. Men de har fått lite mer nyans nu när man har sett de här dokumentärfilmerna som blottar honom som en ganska skör person, kanske med en del bekymmer och en del utmaningar i sin identitet och ett väldigt konstigt förhållande till sin son och som en otrolig bekräftelsökare. Men sättet som man då samtidigt kan fascineras av hur han kanaliserar allt det här mot fotbollen är ju någonting extra. Liksom. Det är en vilja som inte många spelare har, och det är någonting makalöst. Och han är dessutom väldigt smart. Och jag tycker att någonting intressant i den här jämförelsen med de här två spelarna hände nu sommaren 2016. Därför att är det någonting de har saknat båda två, så är det ju det som ofta utmärker Maradona genom tiden, att han dessutom lyckades på den internationella scenen i de här monumentala mästerskapen som är utanför ligalunk och utanför skräddarsydda sammanhang. Landslag är ju liksom väldigt mycket råare i sin natur. Och där jämnar liksom den sammanvägda bedömningen av Messi och Ronaldo ut sig lite grann för mig. Därför att som jag sa, så tycker jag att Messi, när det begav sig, när båda var som bäst, var den som hade mer spets. Men det han gör med Argentina i sommar, och sättet han faktiskt under en period ger upp på efteråt när de inte vinner Copa America, när han lägger ner landslagskarriären och erkänner mer eller mindre att han inte var kapabel att ta Argentina till det han ville där, utan han ska fokusera mer på att fortsätta göra det han har gjort i Barcelona, så lyckas Ronaldo gå in i en helt ny roll med ett portugisiskt landslag och underordna sig ett taktiskt system som liksom tar sig hela vägen fram till ett guld, och till och med vara liksom förbise sitt ego. Han inser väl att han måste liksom på något sätt skala av sig själv för vad laget ska göra för någonting här i EM-sommar. Och där kommer han ur sommaren som en lite större spelare, och Messi kommer ur sommaren som en lite mindre spelare.
There is Ronaldo, 3 Ballon d'Ors to his name, 3 Champions League wins with Manchester United and Real Madrid. Now he has the chance to achieve something that so far proved even beyond his arch rival Lionel Messi, and claim a major prize on the international stage.
He celebrates because he's the man that has won the European Championship.
Och sen finns ju hela diskussionen om deras estetik, om man överhuvudtaget ska värdera dem som stora spelare på alla sätt. Jag tycker att ingen av dem egentligen har varit samma. Vi pratar om Maradona, vi kan även prata om den gamla Ronaldo, vi kan även prata om Ronaldinho, vi kan prata om den här liksom, showman-aspekten av det hela. Ronaldo och Messi är väldigt typiska för sin samtid. Våra intryck av dem är ju ganska få. De säger aldrig någonting oväntat i intervjuer. De resonerar aldrig kring någonting som är intressant för sin publik. De tillgodoser inte allmänhetens intresse för deras personer på något sätt. Och Messi, nästan mer än Ronaldo, har ju vadat genom hela sin karriär som en sorts FIFA-spelare, en tv-spelsfigur. Han dyker upp 90 minuter i veckan och gör mål, men det är ungefär samma relation till honom som du har till en fiktiv karaktär. Det vill säga, han existerar bara på en gräsmatta. Han existerar inte på något annat sätt. Och där finns det ju som sagt spelare som jag tycker har varit större och som har balanserat och jonglerat en stjärnstatus för sidan av planen på ett mycket mer dynamiskt sätt än vad både Messi och Ronaldo har gjort. Men hur som helst, vi närmar oss ju slutet på de här två spelarnas epok, och jag tycker att där vi befinner oss nu, och den som har tagit kampen genom många motgångar, Messi låg ju före Ronaldo med guldbollar, med titlar, med Barcelona, med allt det här länge, så kommer Ronaldo ut snäppet över Messi. Så att, ja, han har högre fart på upploppet.
Mm. Det var ju en stark insats att försöka bena igenom dessa båda. Det var med Messi bättre på kortlopp. Ja. Men över den längre distansen just nu så är Ronaldo lite före. Samtidigt som man känner att det kanske ändå ska avgöras nu när de sista kapitlen ska skrivas. De har ju x antal år kvar. Men någonstans börjar ju också öppna en väg för någon annan att ge sig i kapp med att vara världens bästa spelare, världens mest dominanta spelare. Men frågan är om någon kommer upp till den magnitud av kompetens med alla värden tagna, alla ingångsvärden tagna, som de här två.
Det var ju, jag är tillbaka förresten, efter lite barnomsorg här i Tällberg. Jo, men det var jätteintressant där du pratade om deras personligheter, att de egentligen inte sticker ut så mycket. Jag tänker på liksom tennisen och sådär med Jimmy Connors och John McEnroe och så, den typen av personligheter. Sen när det kom de stjärnor som finns i tennisen nu till exempel, är ju enormt skickliga som Federer och Djokovic och sådär. Men det är lite samma visa där, att personligheterna kommer inte, för du sa, vad var det du sa, att det är en grej av vår samtid.
Ja, väldigt typiska för det.
Mm. Så det känner jag verkligen igen. Sen ser man också då, om man tittar på de inspel som vi har fått till @sporthuset här på Twitter. Det var 500 röster, vilka man gillar mest. Och då var det 2/3 som röstade på Messi. Och då finns det en del då Cristiano Ronaldo-fans som är rätt trött på Messi-fanboys, som en skrev här, som vill framställa Ronaldo som en sopa och en diva. Och då kom jag att tänka på det här som Hasse Backe sa. Du träffade Hasse Backe häromdagen, Lasse, gjorde du inte det?
Nej men.
Mm. Denna...
Han sa dock ingenting om detta till mig då, så nej. Du får gärna komplettera vad han var ute efter.
Ja, denna gigant som expertkommentator, numera finsk förbundskapten. Han hamnade ju riktigt i strålkastarljuset i hela världen, minns du det, Noah? När han i TV4 Sports Superlive var det. Från en sån här Europa League-tävling berättade om en diskussion som visar om stjärnornas maktpositioner i klubbarna. Det var Messis uppladdning inför en match med Barcelona under tränaren Pep Guardiola. Och då sa Backe det, att bara för att visa att de här stjärnspelarna inte är Guds bästa barn, apropå att Messi ofta kanske målas upp som ett helgon.
Innan han blev en skattefuskare.
Ja, det är sant. Sen har ju det skett också, så att det har ju kommit till. Men inför en match med 3 timmar kvar så hade alla spelare samlats, satt och käkade. Messi hävdade att han ville ha en cola till käket, Coca-Cola. Så Guardiola säger nej, inte cola 3 timmar före match. Messi reser sig, kommer tillbaka några minuter senare, går fram till Guardiola, öppnar inför alla spelare burken framför ansiktet på Guardiola och dricker kolan. Nästan som en förnedrande markering då mot Guardiola. Det där blev ju talabalo. Det blev många som dementerade det där och så också. Men det var den inblick som Backe gav då, apropå att Messi då inte kanske är Guds bästa barn.
Nej, och det låter pubertalt. Och det är väl lite det intrycket man har haft av Messi genom hela hans karriär. Att han känns liksom inte särskilt intellektuellt mogen. Det är kanske därför han inte pratar så mycket. I Ronaldos fall har Ronaldo varit mer inne på, han kan ändå sätta sig och liksom föra ett resonemang om någonting ibland, även om det ofta handlar om honom själv, så det blir inte så intressant. Men i Messis fall, så jag kan inte påminna mig om en enda intervju Messi har givit där jag har liksom hajat till eller tagit något intresse i vad han säger. Så att, och det är ett underbetyg, eller det kan man ju tycka. Det kanske då man har liksom kostnaden för vissa andra spelars karriär, kanske för att de ägnar sig för mycket åt annan typ av personlighetsutveckling, att de här två spelarna har gått in så oerhört i det här, att det har varit en förutsättning. Men jag uppskattar ju mer spelare som jonglerar flera sidor av livet.
Jag tycker det är synd om de som är samtida, för de är känslösa.
Ja, det är de verkligen.
Det är ju Jens Fjällström nästa avsnitt.
Det här är det absolut roligaste jag har. Jag släpar den här förbannade skitiga lådan genom hela Stockholm nämligen, så nu är det skönt att den ska användas. Jens ska kärleksbomba nästa vecka. Noah ska dra.
Det är svårt att läsa det där, jag vet det. Men varsågod.
Alvik Basket.
Alvik Basket får Jens Fjällström från Gimonäs.
Det var lite
otippat. Det är Sten Feltreichs tid där. Peter Gunterberg och de här, va?
Ja.
Alvik Basket.
Vad heter han? Roland Ram heter han det?
Ja, Ram. Det här är ju, alltså jag är ju uppvuxen med basket. Jag bodde väldigt nära den gamla, innan Solnahallen byggdes. Den byggdes 1982-83. Invigdes ju med en SM-finalserie för övrigt mellan Solna och Alvik, som Solna vinner i den femte avgörande matchen på matchens sista kast. Jag tror det var Thomas Nordgren som sänkte den för Solna seger. Men jag är uppvuxen vid gamla Solnahallen, alltså som tog typ 300 sittande och över 1000 pers när det var Solna mot Alvik i basketderby. Och då fick man ju gå upp till Boris Nyman som jobbade på Solna IFs kansli på Rosnavägen 117, tror jag det var. Och frågade efter fribiljett, fick man aldrig till Solna Alvik, för det var ju fullt. Han satt och rökte cigarr på sitt kontor, enormt högt i tak var det, och han satt i en dimma. Det var så här dimma liksom, han gick in och bara...
Jag tror han heter Boris Nya. Boris, ursäkta att vi stör. Har du några biljetter? Hör du, det är Solna Hageby imorgon. Ja, bra grabbar, ni ska fylla alldeles.
Men alltså, apropå det här är ju...
Vilka matcher. De flyttar de ju basketmatcherna från gamla Solnahallen som heter Vasarundshallen, ser det mera, ligger vid gymnasiet. De flyttar ju den till Kungliga Tennishallen. Där min brorsa bland annat, som hade ett lag som heter BK Anlos, Solna baklänges i Anlos nämligen. Brorsan och hans kompisar var där och la in parkettgolv i Kungliga Tennishallen för att och tejpade linjerna på natten före derbymatcherna smetfullt. Basket var stort i Stockholmsregionen på 70-talet.
Mm, och även, alltså, jag tror de vann ju nästan 20 guld tror jag, 60, 70, 80-talet Alik. Och snacka om varumärke, det är intressant också från dig nu avslutningsvis eftersom du inte är med nästa vecka. Det här, vi syr ihop det här lite grann med klubbbyten och tappa sin själ och så här, för här sker det ändå någonting som måste vara ett misstag för svensk basket. När Alvik alltså i mitten av 90-talet upplöstes i princip, och det blev någon sammanslagning med Stockholm Capitals, och det blev någon så här 08 Alvik Stockholm Human Rights och sånt där, och där någonstans så försvann det här som var ett sånt enormt varumärke, kanske det tydligaste varumärket som svensk basket hade, utraderat. Nu i dessa dagar så finns det ingenting som är i närheten i svensk basket som någon så tydligt som Alvik var.
Nej, det där tror jag är verkligen ett problem, för att man ska inte heller underskatta. Man kan prata om AFC förut som ett exempel på någonting nytt, men det är klart att det får inte bli liksom en majoritet av Sveriges klubbar som plötsligt saknar historiska röda trådar som löper genom flera generationer, eller där finns liksom någon sorts mytbildning att förhålla sig till, för det är ju det fotbollen och sporten uttaget lever på i mångt och mycket. Just Alvik har jag eget minne av, för jag blev hämtad på fritids någon gång när jag var kanske 8 år, 7 år någonting. Jag och kompisar, mina föräldrar som plötsligt hade köpt biljetter till en Alvik-match också. Och vi var, vet, man fingrade på lite alla möjliga sporter när man var liten, så det var lite spännande med basket också. Och vi åkte och kollade på Alvik när de fortfarande hette Alvik då. De hade gula dräkter, vill jag minnas.
Och det måste vara precis i den vevan som de upplöstes, ja, eller blev precis, den här sammanslagningen, eller?
Nej, det var precis innan, för att och de hade en spelare som jag tror hette Michael Richardson, i alla fall har jag kommit på det i efterhand, som jag var otroligt fascinerad av, som gjorde flest poäng och de vann. Och vi tog hans autografer på post-it-lappar efteråt. Jag har kvar den autografen, den ligger hemma i en perm någonstans. och det här var nog precis innan det. Men sen har jag liksom, när jag har hört talas om svensk basket, har jag väldigt svårt att känna igen mycket. Det är klart att det är en väldigt subjektiv erfarenhet.
Nej, jag håller med, 100%.
Det hade varit en grej, tycker jag, om den här post-it-lappen som stod Alvik Basket på också hade innehållit den här Richardson-namnteckningen. Det visade sig vara samma post-it-lapp. Det tycker jag hade varit en extra grej till Jens. Men nu nöjer vi oss med att han får snacka Alvik Basket.
Mm. Har du mycket perma nu, eller?
Jag har en del. Jag har ett par autografer som jag verkligen inte vill släppa. Som jag hänger inte upp dem längre. Men det är en personlig hälsning från Wayne Gretzky och en från Brian Leach. Fast jag inte följer hockey, som jag liksom värderar lite. För det är för mycket nostalgi in i dem.
De gubbarna håller ju faktiskt en liten bit.
Men nästa gång vi ses, då ska jag ta med mina permar.
Ja, gör det.
gör inte det. Vänner och bekanta, ett konsortus. Jag ber att få tacka för idag.
Hej då. Kan du säga hej då? Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej då, Filippa. Ha det bra. Hej då.
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.